Vi ska börja ikväll och läsa i Lukas 19 kapitel. Den lilla välkända berättelsen om, som han numera heter, tullindrivaren Sakaios. Lukas 19 från början. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Ja, här kommer Jesus till Jeriko. Och det står så mycket folk ut med vägen att den lille Sakaios, han har svårt att kika över axlarna på de stora breda gubbarna som står framför. Så han får springa i förväg och klättra upp i ett träd. Det där känner vi till. Och när Jesus stannar för honom och inte för någon annan, så står det att alla mumlar förargat. De knorrade, som det står i gamla översättningen. Hur det nu lät. Och Jesus motiverar sitt handlande genom att säga att människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och det är ju den här bilden som vi stöter på då och då i Bibeln. Bilden av det bortsprungna fåret. Lukas har redan tidigare berättat den lilla liknelsen om det förlorade fåret. Vi ser i Lukas 15 kapitel. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärde förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse: om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Här får vi en bild både av oss själva och av vad frälsning innebär. En av Bibelns många bilder, men en bild som innehåller intressanta ting. Det bortsprungna fåret. Det bortsprungna fåret. Fåret är inte skapat, inte konstruerat för att springa ut på egen hand. Det är skapat att finnas i en större flock. Och flocken behöver ledas av någon för att det ska fungera. Och det är så att säga också en bild av vad vi är skapade till. Skapade till att leva i gemenskap med andra. Och under någons ledning. Men så finns möjligheten att springa bort. Och det är så att säga grunden för allt vad vi kämpar med egentligen. Hela skapelsen som suckar och våndas. Vi själva som suckar och våndas. Ja, vad beror allt det här på? Ja, man har sprungit bort. Både enskilt och kollektivt har vi så att säga sprungit ut ur det sammanhang, ut ur den vad ska vi säga, skapelseordning som vi är skapade för att leva i. Och jag skulle gärna vilja använda ett ord i det här sammanhanget. Ett ord som har kommit för mig när jag har frågat Herren vad jag skulle tala om det här, den här helgen. Så fick jag egentligen bara ett enda ord i huvudet och det var ordet flykt. Att vara på flykt eller att vara på rymmen. Och kanske har väldigt mycket av våra liv karaktär av att vi är på flykt. Både som mänsklighet många gånger att vi är på flykt bort ifrån Gud. Men kanske också att vi som enskilda människor är på flykt ifrån väldigt mycket. Som vi inte skulle fly ifrån och som vi inte skulle försöka rymma ifrån utan hantera på annat sätt. Går vi till Gamla testamentet i Jesaja 53 så har vi ju den klassiskt sköna bilden här av hela mänskligheten på flykt. Sjätte och sjunde verserna. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun. Lik ett lamm som förs bort att slaktas och lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Det handlar mycket om får och fårskötsel det här. För det första så handlar det om får som har sprungit bort. Och för det andra så handlar det om någon som låter sig slaktas som ett lamm som förs bort att slaktas. Och som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Det bortsprungna fåret. Vår situation. Herrens åtgärd att leta upp den förlorade. Och när Jesus nu går igenom gatorna i Jeriko så förstår alltså inte människorna hans ärende. Vad är han här för? Utan man står där ute med gatorna kanske i en viss sensationslystnad och en viss förhoppning om att saker ska hända som man längtar efter. Men Jesus säger, jag har kommit för att leta upp de bortsprungna. Och att föra dem tillbaka. Bengt läste nyss i 36:e psalmen i Saltaren en liknande bild som den här bilden med fåren och herden. Hur var det stod? Jag kan titta igen. Hur 36 och 8. Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. Och Jesus anspelar säkert på gammaltestamentliga bibelord av det slaget när han säger som han gör i Matteus 23 kapitel 37 versen. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. När fåren lämnar herden eller när kycklingarna lämnar hönan, så händer att det går galet. Då kommer kanske vargen. Men är det egentligen vargen som är problemet? Blir allting bra om vi bara får ta vargen i nackskinnet och slänga ut honom? Det kanske man inte får lov att säga här i Värmland förresten, för här kanske man tycker att de borde skjutas, de där vargarna som stryker omkring i skogarna här, eller om det är en eller vad det är. Men i vårt fall, är det djävulen som är problemet? Eller är det vår bortsprungenhet som är problemet? Är det så att när vi så att säga lämnar herdens skyddade område, när vi lämnar herdens ljuskrets, ja, då kan vad som helst hända? Och är det inte så att i herdens närhet finns ett beskydd som man förlorar, och som vi som mänsklighet har förlorat när vi tillsammans har rört oss bort ifrån herden och avståndet har blivit för stort? Vi ska se hur det står i Johannes 10 kapitel. Och 11 versen. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Ser vi några verser tidigare här, så säger Jesus så här, 7 versen. Sannerligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Ja, det finns en fårfolla, ett skyddat område. Och dit är vi på väg. Det är himlen så att säga. När vi är fullt återförenade med fadern, då kommer vi också leva i hans totala beskydd igen. Men problemet är alltså att människan, mänskligheten har flytt bort ifrån Gud. Och Gud håller på att återsamla de bortsprungna fåren så att säga. Och det där som gäller mänskligheten som mänsklighet, det gäller ju så ofta också oss som enskilda människor. Att vi så ofta är på flykt bort ifrån det vi är skapade att leva i. Att vi är på flykt bort ifrån det liv och de livsformer som Gud har gett oss. Ibland kan vi se det väldigt tydligt. Jag tyckte det var skojigt att här finns en sköterska från Maria-polikliniken. Jag satt i 4 år på alkoholpoliklinik på Stadsmissionen i Göteborg för många år sedan. Och tänkte när jag kämpade med att få gubbarna nyktra att det här är ju precis samma kamp som Gud har med oss allihopa egentligen. Och alla våra oarter och avarter och stolligheter och tokigheter. Att få oss att sluta med synden. Att få oss att sluta att fly bort ifrån livet. För det är ju egentligen vad alkoholisten gör. Han flyr bort ifrån det liv han är skapad att leva. Och flyr in i någonting som är overkligt. Men det som är problemet är ju att han rör sig i riktning bort ifrån det han är skapad att vara. Och som bekant kan man inte hjälpa honom till ett fungerande liv förrän dess han vill röra sig tillbaka in i det han hela tiden har varit och som han bara energiskt har försökt att fly bort ifrån. Och det är inget speciellt med missbrukaren i detta hänseende. Vi är på olika sätt så ofta missbrukare av våra liv, även om vi inte alltid använder kemiska substanser. Man kan ju vara arbetsnarkoman. Man kan vara så mycket annat som innebär att man på något sätt håller på att fly ifrån det som man egentligen är skapad att leva i. Och kanske är det en så stor bit av livets hemlighet att förstå. Vad är vi skapade till? Och är jag på väg in i detta som jag är skapad att vara? Eller är jag på rymmen bort ifrån det här? Och om jag är på rymmen, varför duger då inte det jag är skapad till att vara? Varför vill jag hellre vara något annat? Varför vill jag hellre leva ett annat sorts liv? Det är så intressant när man tittar i både den grekiska och den hebreiska grundtext som ligger bakom vår svenska bibel. Nya testamentet är ju skrivet på grekiska och gamla på hebreiska. Då slår man upp de ord som är översatta i vår svenska bibel med synd. Och såväl i grekiskan som i hebreiskan så är grundbetydelsen i dessa ord egentligen att missa målet. Det är som vi säger att vi skulle åka till Oslo men vi sätter oss på planet till Helsingfors. Vi missar målet. Vi kommer inte fram. Det hela slutar med ett fiasko. Man är på väg åt fel håll. Man rör sig i fel riktning. Och då kommer ju den här bilden av det bortsprungna fåret väldigt väl till pass. Det som alltså är på väg in i ett sätt att leva, ett livsförhållande som han inte klarar och som han inte alls är konstruerad för. Och där det finns en herde som är ute och letar. Finns det nu några får att föra hem? Och finns det några som man kan få föra mera hem så att säga? Jag har just berättat för varandra om vad för sorts församlingar vi är med i, så att jag förutsätter att vi är mer eller mindre övertygat kristna allihopa. Men för den skull är det kanske inte säkert att vi inte är på rymmen så att säga. Det kanske finns mycket av det som så att säga vi är skapade att leva i som vi kanske flyr ifrån. Och som Herren vill få föra oss in i på det personliga planet så att säga. Vi slår upp i Matteus 9:e kapitel. Trettiofemte versen. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Ja, här går bilderna i varandra. Ena stunden talas det om får utan herde, och så är det nästa stund så är det en åker som ska bärgas av. Det kan behöva sändas ut många med herdehjärtan för att samla bortsprungna får. Kanske att vi då måste förstå vad bortsprungenhet och vilsenhet handlar om egentligen. Så att vi kan visa ett annat alternativ. Hjälpa människan att se vad är hon skapad att vara egentligen. Och på vad sätt rymmer hon nu ifrån det som hon är skapad att vara. Ibland kan man nästan få ge människan modet att våga sluta rymma sin väg. För vi tar man en gång börjat att fly bort ifrån någonting, så ska det mod till att stoppa upp och att gå i motsatt riktning. Att gå i den riktning som man förut sprang bort ifrån. Och ibland kan det vara det som behövs. Uppmuntran och hjälp att röra sig i motsatt riktning. Naturligtvis är detta också en tankegång som finns insmugen i liknelsen om den förlorade sonen. Vi läste ju alldeles nyss början av Lukas 15 kapitel, det förlorade fåret. Vi behöver kanske inte läsa liknelsen här om den förlorade sonen, men ofta läser vi ju bara halva liknelsen. Om lillebror som sticker hemifrån och kommer tillbaka och blir så välkommen. Amen. Men det intressanta med liknelsen är ju lika mycket han som är hemma. Han som aldrig så att säga tog chansen att springa bort fast han också ville. De längtade ut i världen bägge två. De längtade bort. Det är därför som hemmasonen till sist inte kan dölja sin besvikelse. Här har jag tjänat dig alla år och du har aldrig gett mig en killing. Här har jag lagt band på mig och du har aldrig tackat mig. Naturligtvis hade jag velat göra som brorsan. Men jag har gått här hemma och slitit och släpat. Och inget tack har jag fått. Någonting lockade de båda ut i världen. Någonting lockade de båda att rymma ut ur det de var skapade för. Men bara en av dem, som vi kan förstå, blev av med den lockelsen. Och det är lillebror som sticker hemifrån. Han går svåra tider till mötes. Han kommer hem illa medfaren som ett får utan herde. Men han upptäcker vad storebror som var hemma aldrig upptäckte. Nämligen att paradiset var hemma. Och därför tillåter Gud det här. Han tillåter oss alla våra utbrytningsförsök och flyktförsök. Därför att han vet att det är enda möjligheten för oss att bli av med den längtan som gör att vi lämnar det tillstånd och de sammanhang som vi egentligen är skapade att leva i. Det finns en livserfarenhet som den förlorade sonen till sist vinner, som hemmasonen inte får. Och det är inte sagt att jag menar att alla ska springa ut och slå runt och riktigt skaffa sig problem upp över öronen. Det är nog så att vi har alla tillräckligt av den varan om vi bara tänker efter. Utan att det kanske snarare är så här att vi får se både vår längtan till att fly bort ifrån Gud och att vi får upptäcka på hur många punkter vi egentligen gör det. Och så kommer det där lilla finurliga ordet omvändelse. Och omvändelse handlar om rörelse, inte om stillastående. Man kan ju ställa upp soldater på kaserngården och ryta helt om. Och så vänder de då 180 grader. Men de står ju fortfarande still. Omvändelse handlar om att röra sig i en annan riktning. Och det är ju också frågan. Rör vi oss bort ifrån Gud eller rör vi oss närmare honom? Hur mycket av flykt finns det i våra liv? Och hur mycket finns det en rörelse som så att säga närmar sig målet? Vi kanske ofta lägger mera moraliska övertoner i begreppet synd än vad Bibeln gör ibland, tror jag. För att om synd till sin grundkaraktär är att missa målet, att inte komma fram till bestämmelsepunkten, att inte så att säga finna det liv som vi egentligen är skapade för att finna och att leva i. Och att finna sig till rätta i det livet. Det kan nog hända att vi alla kan så att säga i princip bli överens om vad det livet går ut på. Kärlek och gemenskap. Och vi har ju en mängd såna här ord som vi tycker är vackra och fina och som vi alla är överens om. Men att komma underfund med på vad sätt vi flyr bort ifrån kärleken och gemenskapen. Och varför vi gör det. För att istället verkligen våga gå in i det liv som vi är skapade till att leva. Det är det vi behöver Herrens hjälp med. Och vi ska hoppas att han ger oss mycket av den hjälpen under de här dagarna. Ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, det står i ordet att du är verkligheten själv. Och vi kanske ägnar oss åt mycket mer verklighetsflykt än vi är medvetna om. Kanske undviker vi på många sätt att utsätta oss för dig. Kanske skulle vi behöva få verkligen kompasserna justerade den här helgen. Till att röra oss i riktning mot dig. Det kanske känns både äventyrligt och smärtsamt. Om man länge varit på flykt ifrån någonting så känns det kanske nästan som att gå ner i graven att vända sig om och plötsligt springa åt andra hållet. Springa rakt in i det man förut sprang ifrån. Men vi ber att din heliga ande ska ge oss vishet och uppenbarelse de här dagarna. Att vi får se både sånt som lockar oss till att springa ifrån dig. Att vi också får se hur ofta vi av fruktan och modlöshet rör oss bort ifrån det liv vi är skapade att leva. Så är det skönt att veta att du är en god herde. Du går ut i den oländigaste terrängen och letar upp bortsprungna får. Och det finns det mycket läkedom i. Du är så glad när du hittar dina bortsprungna får och kan lägga dem på axeln och bära hem. Så vi förtröstar på att du hjälper oss med hemfärden. Att du inte bara sitter som en iskall diagnostiker och pekar ut våra flyktvägar och våra utbrytningsförsök. Utan du kommer som en ömsint herde och lägger dina bortsprungna får på axeln och bär hem dem. Så vi vill utsätta oss för dig de här dagarna, Herre. Och vi längtar efter livsförvandling. genom din heliga ande. Amen.